Jag vill återberätta om den underjordiska kyrkan, skriver Wurmbrand i inledningen till det femte kapitlet av boken Torterad för Kristi skull. Och vi fortsätter i det kapitlet. Den underjordiska kyrkan arbetar under mycket svåra villkor. Ateismen är statsreligion i alla kommunistländer. Man lämnar större eller mindre frihet åt gamla människor att utöva sin tro, men barn och ungdom får inte tro. I dessa länder har allting, radio, television, bio, teater, press och förlagsverksamhet, till uppgift att utrota tron på Gud. Den underjordiska kyrkan har mycket små möjligheter att motsätta sig den totalitära statens väldiga maktmedel. I Ryssland har de underjordiska pastorerna ingen teologisk utbildning. Det finns pastorer som aldrig ens läst hela Bibeln. Låt mig tala om hur somliga av dem blivit ordinerade. Vi träffade en ung ryss som var hemlig predikant. Jag frågade vem som hade ordinerat honom. Han svarade: vi hade ingen verklig biskop som kunde ordinera oss. Den officiella biskopen skulle vägra att ordinera sådana som inte erkänts av kommunistpartiet. Därför gick 10 av oss unga kristna till en grav där en biskop vilade som dött martyrdöden. 2 av oss la våra händer på gravstenen, de andra bildade en ring runt omkring, och så bad vi den helige ande att ordinera oss. Vi är förvissade om att vi blev vigda till präster av Jesu genomborrade händer. Jag för min del anser att den unge mannens prästvigning äger giltighet inför Gud. Människor med en dylik ordination och utan någon teologisk utbildning, och därtill ofta med endast föga kännedom om Bibeln, för Kristi sak framåt. Det är som det var i den kristna församlingen under de första århundradena. Vad för slags prästutbildning hade dessa som vände upp och ner på världen för Kristi skull? Kunde de läsa allesammans, och varifrån fick de sin bibel? Gud talade till dem. Vi i den underjordiska kyrkan har inga katedraler, men finns det någon katedral som är vackrare än himlen över våra huvuden, dit vi lyfte vår blick när vi samlades hemligen i skogarna? Fågelkvittret ersatte orgen, blommornas doft var vår rökelse, och den sjaskiga kostymen på någon martyr som just släppts ur fängelse gjorde ett djupare intryck än prästerliga skrudar. Måne och stjärnor var våra kalendabrar, änglarna var våra kyrkovaktmästare som tände dem. Jag kan aldrig beskriva denna kyrkas skönhet. Ofta hände det att kristna efter ett hemligt möte arresterades och fängslades. I fängelse bär de kristna sina kedjor med samma glädje som bruden bär ett dyrbart smycke som hon fått av sin älskade. I fängelset stillas vågornas svall. Man möter där själens brudgum och omfamnas av honom. Man skulle inte vilja byta plats med konungar. Jag har funnit sant triumferande kristna endast i Bibeln, i den underjordiska kyrkan och i fängelset. Den underjordiska kyrkan är förtryckt, men den har också många vänner, till och med i hemliga polisen och regeringen. Ibland skyddar dessa hemliga troende den underjordiska kyrkan. Ryska tidningar klagade nyligen över det växande antalet hemliga troende. Dessa utgör, förklarade den ryska pressen, oräkneliga män och kvinnor som arbetar i själva topparna av kommunistväldet. i statliga byråer, i propagandadepartement överallt. Och som till det yttre kommunister, men i sitt innersta hemliga troende och medlemmar av den underjordiska kyrkan. Kommunistpressen berättade om en ung kvinna som arbetade i ett kommunistiskt propagandadepartement. Efter arbetets slut brukade hon, sades det, gå till sin bostad där hon träffade sin make när han kom hem från arbetet. Efter middagen brukar hon och hennes make samla en grupp ungdomar från andra lägenheter i samma hus och hålla hemliga bibelstudier och bönemöten. Detta händer i hela kommunistvärlden. Tiotusentals sådana hemliga troende finns i alla kommunistländer. Det finner det klokast att inte besöka skenkyrkorna där man blir bevakad och får höra ett urvattnat evangelium. Istället stannar det kvar i sina ansvarsfulla tjänster och vittnar därifrån lugnt och effektivt om Kristus. Den underjordiska kyrkan har tusentals medlemmar i sådana befattningar. De har hemliga möten i källare, på vindar, i hem och bostäder. I Ryssland kommer man inte längre ihåg argumenten för eller emot barndop eller vuxendop, för eller emot påvens ofelbarhet. Där är man inte pre- eller postmillianist. Man kan inte utlägga profetierna och tvistar inte om dem, men jag blev ofta förvånad över hur väl dessa människor kunde bevisa för ateisterna att det finns en gud. Deras svar till ateisterna är enkla. Om du blev inbjuden till en festmåltid med alla sorters goda rätter, skulle du då tro att det inte funnits någon som lagat i ordning dem? Men vem kan säga annat än att naturen är en festbankett beredd åt oss? Vi får tomater, persikor, äpplen, mjölk och honung. Vem har berättat allt detta åt människosläktet? Naturen är blind. Om du inte tror på en gud, hur kan du då förklara att den blinda naturen frambragt just de saker vi behöver i sådan rikedom, i sådana variationer? Det kan också bevisa att det eviga livet existerar. Jag hörde på när någon diskuterade med en ateist. Anta att vi kunde tala med fostret i moderns sköte och att du skulle säga det att dess fosterliv endast varar en kort tid och att det därefter följer ett långt liv, sådant vi känner det. Vad skulle fostret svara? Just det som ni ateister svarar oss när vi talar med er om paradiset och helvetet. Vi skulle säga att livet i moderns sköte är det enda som finns och att allting annat bara är religiös dårskap. Men om fostret kunde tänka riktigt klart skulle det säga för sig självt: här växer armarna på mig och jag behöver dem inte. Jag kan inte ens sträcka ut den. Varför växer det? Antagligen för ett kommande stadium i min existens, då jag måste arbeta med dem. Benen växer, men jag måste hålla dem böjda mot bröstet. Varför växer det? Troligen följer ett liv i en värld där jag måste kunna gå. Ögonen växer fastän jag är omgiven av ett fullständigt mörker så att jag inte behöver dem. Varför får jag dessa ögon? Sannolikt följer en värld med ljus och färger. På detta sätt skulle fostret, om det kunde reflektera över sin utveckling, kunna lära känna ett liv utanför sin moders sköte utan att ha sett det. På samma sätt är det med oss. Så länge vi är unga har vi vår styrka, men använder den inte rätt. När vi sedan med åren växt till i kunskap och visdom väntar begravningsvagnen på att föra oss till graven. Varför var det nödvändigt att tillväxa i en kunskap och visdom som vi inte längre kunde använda? Varför växer armar, ben och ögon hos ett foster? Därför att det följer någonting efteråt. På samma sätt är det med oss. Här växer vi till i erfarenhet, visdom och kunskap för det som följer sedan. Vi är förberedda för att kunna leva och tjäna på en högre nivå som följer efter döden. Om Jesus säger den officiella kommunistiska läran att han aldrig existerat, här tillsvarar den underjordiska kyrkans medlemmar helt enkelt: vad är det för tidning du har i fickan? Det är Pravda för idag eller igår. Får jag titta på den? Ja visst, det är för den 14 januari 1964. 1964 räknat från vilket år? Från dens födelsår som aldrig existerat eller spelar någon roll. Du säger att han aldrig funnits till, men du räknar ändå åren från hans födelse. Tid fanns före honom. Men när han kom tycktes det mänskligheten som om allt som funnits dessförinnan hade varit fåfängt. Och att den verkliga tiden började först nu. Redan din kommunisttidning är ett bevis för att Jesus inte är någon inbildning. När pastorerna i den västliga världen predikar utgår det vanligen från att alla åhörarna är övertygade om kristendomens huvudsanningar, vilket det inte är. Det är sällan man får höra en predikan som bevisar sanningen av vår tro. Men bakom järnridån finns det människor som fastän de aldrig lärt sig att göra detta, hos de omvända lägger en mycket stabil trosgrund. Det finns ingen tydlig skiljeväg så att man kan säga var den underjordiska kyrkan, som är det kristnas starkaste fäste, slutar och den officiella kyrkan börjar. De är invävda i varandra. Många pastorer i skenkyrkorna bedriver parallellt en hemlig verksamhet som sträcker sig långt utöver de gränser kommunisterna dragit upp för dem. Den officiella kyrkan, kyrkan med kommunisternas medlöpare, har en lång historia. Den började omedelbart efter den ryska socialistiska revolutionen med den levande kyrkan, ledd av en präst vid namn Sergius. Den levande kyrkan proklamerade vid den tiden öppet i Moskva: vårt syfte är inte att återuppbygga kyrkan utan att avskaffa den. Att utrota all religion. Ett vackert program för en kyrka. I varje land har vi haft någon sådan Sergius. I Ungern var det en fader Balog bland katolikerna. Han och några protestantiska präster hjälpte kommunisterna att ta fullständig kontroll över staten. I Rumänien kom kommunisterna till makten med hjälp av en ortodox präst vid namn Burducea, en före detta fascist som inför det röda ställdes till svars för sina tidigare begångna synder. Han blev nu till och med rödare än sina nya uppdragsgivare. Denne präst stod in till Vyshinsky, den sovjetiske utrikesministern, och log ett gillande leende när Vyshinsky vid upprättandet av den nya kommunistregimen förklarade: denna regering ska bygga upp ett jordiskt paradis och ni kommer inte längre att behöva något himmelskt. Vad angår ärkebiskop Nikodim av Ryssland är det känt att han är angivare åt staten. Major Deryabin, som avvek från den ryska hemliga polisen, har bekräftat att Nikodim var deras agent. Detta tillstånd råder i nästan alla denominationer. De rumänska baptisternas nuvarande ledarskap har tillsatts genom tvång. Det fördömer verkliga kristna. I Ryssland gör baptistledningen detsamma. Ordföranden för de rumänska adventisterna, Tarsisi, sa själv till mig att han hade varit angivare åt hemliga polisen allt ifrån första dagen av dess makttillträde. Hellre än att låta stänga alla kyrkor, trots att man faktiskt har stängt många tusen, beslöt kommunisterna helt klokt att tillåta några få officiella kyrkor att existera såsom synliga tecken på att kyrkor tilläts. Men dessa kyrkor skulle användas som fönster genom vilka kommunisterna kunde iakttaga, kontrollera och slutligen tillintetgöra de kristna och kristendomen. Det beslöt att det var förståndigare att låta den kyrkliga strukturen existera och förvandla den till ett kommunismens redskap för kontroll av de kristna och till att lura besökare från utlandet. Jag har själv blivit erbjuden en sådan församling på villkor att jag, en pastor, skulle rapportera om dess medlemmar till hemliga polisen. Det är tydligt att människorna i den västliga världen, där man är van vid antingen svart eller vitt, det ena eller det andra, inte kan förstå att sådana förhållanden existerar. Men den underjordiska kyrkan kommer aldrig att erkänna de kontrollerade skenkyrkorna som en ersättning för ett verkligt och effektivt evangelisationsarbete till allt skapat, inkluderande ungdomen. I de officiella kyrkorna finns det naturligtvis andligt liv trots många förrädiska pastorer. Jag har ett intryck av att det förhåller sig likadant i många kyrkor i väst. Församlingarna är ibland trogna, inte på grund av utan trots sina förnämsta ledare. Liturgin har förblivit oförändrad hos de ortodoxa. Den kunde inte ändras och den ger andlig näring åt medlemmarna i denna kyrka, även om predikningarna smickrar kommunisterna. Lutheraner, presbyterianer och andra protestantiska riktningar sjunger sina gamla andliga sånger och psalmer. Förresten måste ju till och med angivares predikningar innehålla något skriftord. Människor blir därför omvända under inflytande av sådana om vilka man på förhand vet att det är förrädare. Och om vilka man vet att det kommer att rapportera ens omvändelse till hemliga polisen. Därför måste man dölja sin tro till och med för den som förmedlade tron till en genom sin korrumperade predikan. Att omvändelse kan äga rum under sådana förhållanden är ett stort Guds under. Varom tredje Moseboks 11 kapitel och vers 37 symboliskt säger att om en död kropp faller på något slags utsädeskorn, något man sår, så förblir detta rent. Ärligheten bjuder oss också medgiva att inte alla officiella församlingsföreståndare eller biskopar är kommunisternas handgångna män. Medlemmarna i den underjordiska kyrkan går mycket ofta i de officiella kyrkorna utom i sådana fall då de måste hålla sig dolda. Och det ser till att kristendomen inte urvattnas utan hålles stridbar. När hemliga polisen kom för att stänga klostret i Vladimiresti i Rumänien, liksom på många andra platser i Ryssland, fick den utstå en svår tid. Några kommunister fick plikta med sitt liv för brottet att försöka förbjuda religionen. Men de officiella kyrkorna blir färre och färre. Jag undrar om det i hela Sovjetunionen fortfarande finns 5000 eller 6000 kyrkor. Förenta staterna har med samma befolkning omkring 300 000. Och dessa kyrkor är mycket ofta endast små rum, inte kyrkor som vi brukar föreställa oss då. Utländska besökare ser en överfylld kyrka i Moskva, den enda protestantiska kyrkan i staden, och tycker att man har stor frihet där. Till och med kyrkorna är överfulla, rapporterar det glatt. De inser inte vilken tragedi det är att bara ha en protestantisk kyrka för 7 miljoner själar. Och inte ens de små enrumskyrkorna ligger inom räckhåll för 80% av Sovjetunionens befolkning. Dessa människomassor måste antingen glömmas bort eller nås med den underjordiska kyrkans evangelisationsmetoder. Något annat val finns inte. Ju mer kommunismen går framåt i ett land, desto mer måste kyrkan gå under jorden. Istället för de stängda officiella kyrkorna kommer de antireligiösa organisationernas möten. Nästa stycke har rubriken Hur den underjordiska kyrkan livnär sig inom citationstecken då, på ateistisk litteratur. Den underjordiska kyrkan vet hur den ska använda också sådan litteratur. Först och främst livnär den sig på den ateistiska litteraturen alldeles som Elia matades av korparna. Ateisterna nedlägger mycket skicklighet och iver på att förlöjliga och kritisera bibelverser. De har publicerat böcker som kallas Den komiska bibeln och Bibeln för troende och otrogna. De försöker visa hur ovederhäftiga bibelverserna är. Och för att göra detta citerade de många verser ur bibeln. Vad detta gladde oss. Deras kritik var så enfaldig att ingen tog den på allvar. Men böckerna trycktes i miljontals exemplar och var fulla av bibelverser som var outsägligt sköna, även då kommunisterna förlöjligade dem. I gången tid fördes de kättare som brändes av inkvisitionen till bålet. I en procession klädda i alla sorters löjliga kläder, bemålade med djävlar och helvetets flammor. Men vilka helgon var inte dessa kättar, likaså förblir bibelverser sanna, även om djävulen citerar dem. Kommunistförlagen var mycket glada över att få tusentals brev med begäran om nya upplagor av ateistiska böcker som smädade Bibeln. De visste inte att dessa brev kom från den underjordiska kyrkan som inte hade någon annan möjlighet att skaffa sig biblar. Vi förstod oss också på att utnyttja ateistiska möten. En kommunistprofessor demonstrerade vid ett möte att Jesus inte var någonting annat än en trollkonstnär. Professorn hade framför sig en hink med vatten. Där i tömde han ett pulver och vattnet blev rött. Detta var hela miraklet, förklarar han. Jesus hade i armarna på sina kläder gömt ett sånt här pulver och sen låtsades han ha förvandlat vatten till vin. Men jag kan göra mer än Jesus. Jag kan förvandla vinet till vatten igen. Och så la han i ännu ett pulver i vätskan. Den blev vit, så ännu ett pulver. Och den blev röd igen. En kristen reste sig och sa, ni har slagit oss med häpnad, kamrat professor. Genom vad ni kunnat göra, vi skulle bara vilja be er om en sak till. Drick lite av ert vin. Professorn svarade, det kan jag inte göra, pulvren är giftiga. Den kristne svarade, detta är hela skillnaden mellan er och Jesus. Han har med sitt vin skänkt oss glädje i 2000 år, medan ni förgiftar oss med ert vin. Den kristne fängslades, men ryktet om denna händelse spred sig och styrkte tron hos många. Vi är svaga små Davidar, men vi är starkare än ateismens Goliat. För Gud är på vår sida, sanningen tillhör oss. Vid ett tillfälle höll en kommunist en föreläsning i ateism. Alla arbetarna i fabriken var beordrade att delta, och bland dessa arbetare fanns det många kristna. Dessa satt stilla och lyssnade på argumenten mot Gud och om dumheten i att tro på Kristus. Den kommunistiske föreläsaren fortsatte med att bevisa att det inte finns någon andlig värld. Ingen Gud och ingen Kristus, inget liv efter detta. Människan är bara materia utan själ. Om och om igen sa han att allt är endast materia. En kristen reste sig och frågade om han fick säga någonting. Det fick han. Han tog sin fällbara stol och kastade den på golvet. Han gjorde ett uppehåll och tittade på den. Sedan gick han fram till kommunisten och gav honom ett slag i ansiktet. Denne blev röd i ansiktet av ilska och började förbanna den kristen samt beordrade sina kommunistkamrater att arrestera honom. Kommunisten frågade, hur vågade ni slå mig? Vad är orsaken? Den kristne svarade, ni har just bevisat er vara en lögnare. Ni sa att allting är materia, ingenting annat. Jag tog upp min stol och kastade den på golvet. Den är verkligen materia. Stolen blev inte arg. Den är ju bara materia. När jag slog till er reagerade ni. Materien blir varken upprörd eller förargad. Men det blev ni. Därför, kamrat professor, har ni fel. Människan är mer än materia. Vi är andliga varelser. På oräkneliga liknande sätt förmådde vanliga kristna ur den underjordiska kyrkan att om inte göra ateisternas utspekulerade argumentation.